Jesus, vi ber att du just nu skulle beröra oss med dina ord, med ditt ord, din sanning. Amen. Ett litet, ofta bortglömt brev i Nya testamentet är Judas brev. När läste du Judas brev senast? Det upptar ungefär en sida och är väldigt lätt att tappa bort där det ligger alldeles före uppenbarelseboken. Vi ska läsa några verser. Jag ska inte läsa hela brevet. Det är bara drygt 20 verser. Men jag ska läsa några verser i början och några verser i slutet. Först inledningen, vers 1-3 från Bibel 2000. Från Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror, till de kallade som är älskade av Gud Fadern och bevarade åt Jesus Kristus. Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga. Det är en orolig Herrens tjänare som håller i pennan den här gången. Och efter de här hälsningsorden så går han rakt på sitt ärende, som är att hissa varningsflagg för en ny undervisning som har fått ingång bland de troende. Och här gäller varningen inte, som i flera andra av Nya testamentets brev, en lagisk förkunnelse, utan här är det snarare motsatsen. Och Judas, han har inte tid att skriva ett långt brev här, men det har ändå blivit 16 verser i vår bibel där han beskriver det här som man ser som ett hot mot den tro som Gud har anförtrott sin församling. Den här beskrivningen är rätt jobbig att läsa. Men innan Judas lägger ner pennan så växlar han fokus. Och då börjar han som sig bör med ett men. Och jag läser då vers 20-21 och här så kombinerar jag några olika översättningar. Så kan man också göra ibland. Men mina älskade, men ni mina älskade, uppbygg er själva. Det kan också översättas uppbygg varandra på eller i er allra heligaste tro. Under bön i den heliga ande. Bevara er så i Guds kärlek. Medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet. Som ska ge er evigt liv. Kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga. Och uppbygg er själva i er allra heligaste tro. Vad är det för tro som församlingen ska kämpa för? Och vad är det för tro som vi ska uppbyggas i? Var i består tron? Vad menas i Nya testamentet när det talas om tron? Ett sätt att beskriva tron kan vara att det är vårt ja till det som Gud har sagt och gjort. Framförallt då genom Jesus Kristus. Och i det här jaet finns flera olika bottnar. Och en sida av tron är det som vi kan kalla övertygelse eller samtycke. Då är fokus vad vi tror på, vad vi tror på, att det är sant. Vi säger ja till trons innehåll. En annan sida av tron handlar om tillit och förtröstan. Då tänker vi mer på vem vi tror på. Att han är pålitlig. Vi lägger vårt liv i hans händer. Och för det tredje så handlar tron också om trohet och trofasthet. Och då handlar det om att vi stannar kvar hos honom. Och ibland när det talas om tro så kan det också gälla Guds trofasthet. Eller Jesu trohet som vi får leva av. Så här kan det till exempel låta i en alternativ översättning av Galaterbrevet 2:20. Och det ger ett litet annat perspektiv och jag tror att det är bra att ha båda perspektiven. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag genom Guds sons trohet. Hans som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag får leva mitt liv, inte på den tro som jag själv kan så att säga, prestera. Jag får bygga mitt liv på Jesu egen trohet. Det är grunden. Men vad menar Judas när han uppmanar till kamp för tron? Vill han mana läsarna att kämpa för den övertygelse som en gång för alla anförtrotts församlingen? Eller att kämpa för den förtröstan som en gång för alla anförtrotts de troende? Eller manar han till kamp för den trohet, vår egen eller Jesu, som en gång för alla har anförtrotts oss? Det verkar inte stämma så bra något av det där. Utan för att förstå vad Judas menar så får vi lyfta in ytterligare en definition av tron. Som används också på andra ställen i Nya testamentet. Och då talas det ofta om tron i bestämd form. Det gör det ju här också. Den tro. Och fokus ligger då inte alls på den roll som tron har hos dig och mig. Alltså inte på vår övertygelse, inte på vår tillit och inte heller på vår trohet. Utan här tänker man istället på trons innehåll i sig. Alltså den sanning som Gud har uppenbarat. Evangeliet helt enkelt om Jesus Kristus. Det som vi tror på. Det är tydligen det som Judas tänker på när han uppmanar församlingen att kämpa för tron. Den tro som anförtrotts församlingen är den apostoliska tron och undervisningen. Den som Jesus gav till apostlarna och som de skulle gå ut i hela världen och förkunna. Det är viktigt för oss att vara medvetna om trons olika aspekter. Vi säger ja till det som Gud har uppenbarat i sitt ord. Det är det ena. Och vi lägger vårt liv i hans händer. Det var det andra. Och för det tredje så stannar vi kvar hos honom. Han som är trofast mot oss. Och hela tiden i alla de här aspekterna så vilar vår tro på tron i bestämd form. Det betyder också, som Paulus skriver i Efesierbrevet 4, att tron är en. Tron kan inte plockas isär. De olika delarna så att säga måste hänga ihop. För vad händer om vi tappar bort någon utav dem? Om vi negligerar den sanning som Gud har uppenbarat i Jesus Kristus, vad har vi då kvar att bygga vår personliga tro på? Istället för att vara förankrad i någonting utanför oss själva så blir tron då bara något subjektivt. Och känslomässigt. Och istället för att handla om vår gemensamma frälsning som Judas skriver om och den tro som en gång för alla har uppenbarats till det heliga eller har anförtrotts de heliga, så blir tron istället en fråga om våra egna privata uppfattningar och upplevelser. Och om vi ifrågasätter det evangeliet som Gud har uppenbarat, så ifrågasätter vi därmed också vår egen frälsning. Men vi får inte glömma att det finns ett dike på båda sidorna av vägen. För om vi tappar bort hjärtats förtröstan på Jesus, då blir ju tron bara en livlös och opersonlig historia som bara berör vårt förnuft på ett ganska ytligt sätt. Men vad betyder det då att tron har blivit given till Guds församling en gång för alla? Ja, det betyder inte att den människa som svarar ja på Guds kallelse genast kan förstå eller omfatta allt som finns i tron. Det är inte utan anledning som Paulus beskriver evangeliet som en hemlighet, ett mysterium. Och det innebär ju också att det finns hur mycket som helst utav utrymme för oss att växa. Både när det gäller att förstå sanningen och när det gäller att förvandlas utav den. Det räcker till för hela livet och för evigheten. Det räcker för alla tider och för alla generationer. Och vi kan aldrig växa ur evangeliet. Men vi kan växa i det. Jag tycker om att tänka mig tron som ett land som Gud har gett oss. Landet finns där som en objektiv verklighet som är oberoende av mig själv. Och det landskapet är långt ifrån en samling torra och livlösa idéer, utan det är en verklighet som sjuder av liv. Det är en sanning som är fylld av värme och liv. Och det landskapet, den tron, är ingenting som jag kan gå in och förändra. Det är inte ett smörgåsbord där jag kan plocka det jag för tillfället känner för. Däremot så kan jag gå in och bosätta mig i det där landet. Jag kan bosätta mig där med min brist och ofullkomlighet. Jag kan bosätta mig där med mina frågor och med mina tvivel. Och jag kan liksom ströva omkring där i landskapet och utforska och fråga. Ja, protestera också om så skulle vara fallet. Och jag kan upptäcka, jag kan uppleva och jag kan själv bli förvandlad av det jag ser och hör. Och här finns också gott om utrymme för trons brottningskamp med livet. Så på det sättet är det inte färdigt. Det är inte färdigt i förhållande till mig. Alltså, jag är inte färdig. Men tron finns där som något fast och säkert för mig att relatera till i min kamp. Och jag ser ett land med vida fält där jag får gå och lära mig vad frihet är som mognat fram i dig. Tron i bestämd form, den är från Guds sida given till församlingen en gång för alla i Kristus, i hans död och i hans uppståndelse. Och det finns där alltid som något fast och objektivt oberoende av mig. Men eftersom tron är given till oss människor, så har ju tron också en subjektiv sida. Det som Gud har gett till oss kommer att brytas genom våra olika liv och personligheter. Och det bryts genom olika kulturer, olika skeden i historien. Men trons ljus är ett och detsamma. Trons ljus som lyser från den uppståndne Kristus. Och församlingen, vi, är prismat som bryter ljuset i en mängd olika färger. Men vad var det då som hade hänt i den församling som Judas skriver till? Han är ju bekymrad, och då handlar det inte om att det har kommit in en ny färg som bryter ljuset på ett spännande och kreativt sätt. Utan den nya undervisningen har snarare fungerat som ett ljusstopp, om det nu finns något sånt ord. Ett ljusstopp, någonting som har grumlat till så att ljuset inte når fram. Det hade skapats en förvirring, och de troende hade fjärmats från evangeliets ljus. Och därav den här uppmaningen: men ni, mina älskade, uppbygg er själva i er allra heligaste tro, under bön i den helige ande. Bevara er så i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet, som ska ge er evigt liv. Vad är vår allra heligaste tro? Och vad innebär det att uppbyggas i den? Eller att bygga sitt liv på den, som man också kan säga. Betyder det att vi ska leta fram vår allra bästa och finaste tro? Och sen göra vårt bästa för att putsa upp den och kavla upp ärmarna för att få den att fungera? Eller betyder det att vi ska bygga våra liv på vår allra starkaste förtröstan som vi kan få fram? Nej, det måste betyda att vi ska uppbyggas och uppbygga varandra i den sanning som Gud har uppenbarat genom evangeliet, genom Jesus Kristus. Det måste betyda att vi ska bygga våra liv på sanningen om Jesus, hans död och uppståndelse, och vem man är och vilka vi får vara i honom. Vår allra heligaste tro, det är den tro som har den korsfäste Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus som fokus. Den tron är helig. Den är alltså avskild och annorlunda i jämförelse med all annan tro. Också den vi själva möjligen kan prestera. Och den är helig därför att honom som vi tror på är helig, utan jämförelse med någon annan. Och för att växa och mogna i den tro som vi har fått av honom behöver vi den helige ande i vår kommunikation med Gud. Därför talar Judas om bön i den helige ande. Det är vårt sätt att kommunicera med Gud. Det är anden som Gud har gett oss. På det sättet bevaras vi också i Guds kärlek. Medan vi väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet. Vad gott att det ordet också finns där. Hans barmhärtighet som ska ge oss evigt liv.